Det är onsdagen den 3 juni. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna till oss igen. Idag ska vi prata ekonomi. För i fredags la ju regeringen fram en extra ändringsbudget med anledning av det som det hette allvarliga säkerhetspolitiska läget. Det vill säga Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina. Också kriget i Mellanöstern angavs som en orsak till den här extra ändringsbudgeten. Det har förstås hört talas om också att förslaget innehåller nyheter om exempelvis Gripenplan till Ukraina. Ett initiativ som mottagits väl av de flesta. Men allt har inte varit lika populärt. Tidö har tappat det, skrev exempelvis den här ledarsidan när nyheten om att regeringen satsar 6,5 miljarder på sänkta priser på kollektivtrafik kom ut. Ett förslag som hämtat från en valfläskmanual i valfri bananrepublik, formulerade Mattias Svensson det som då. Och ni som lyssnade på podden i fredags vet också att övriga redaktionen, inklusive jag själv, var också kritiska. Vi höll med Mattias. Och menade på att de här kollektivtrafikpengarna är ytterligare ett steg på en felaktig väg där man tidigare sänkt matmomsen och sänkt drivmedelsskatten och annat. Allt i en serie i en politik som verkar vilja skydda medborgarna från alla typer av ekonomiska problem. Men hur tänker man då från regeringens sida? Hur tänker man på Finansdepartementet? Vad är bakgrunden till den här extra ändringsbudgeten och förslagen den? Det tänkte jag vi skulle prata om idag och då är jag glad att hälsa dagens gäst välkommen. Nämligen Johan Pacamonti som är planeringschef hos finansminister Elisabeth Svantesson. Varmt välkommen hit Johan.
Tack så mycket, kul att vara här.
Du, vad gör en planeringschef? Kan vi bara ta först?
Jag jobbar som en av medlemmarna i Elisabeths stab. Primärt med inte minst våra statssekreterare och försöker ha blicken på vad vill vi ha för reforminriktning. I de bästa världar är det hela tiden den långa sikten, men som vi kommer att prata om idag, så beroende på hur ekonomin utvecklas så blir det ju en hel del att fokusera på tillsammans med inte minst våra statssekreterare, hur man ska utforma den ekonomiska politiken för att möta svängningar i konjunkturpolitiken. Konjunkturen.
Mm. Och hur är läget i svensk ekonomi just nu då?
Svensk ekonomi har ju en hel del underliggande styrkor. Vi har låg statsskuld, vi har låga räntekostnader, vi har efter flera ganska tuffa år, låg inflation. EU-kommissionen beräknar ju eller prognostiserar att vi har den bland annat lägsta inflationen i EU. Så det är ju positivt. Men sen så har vi också ett läge där vi inte minst pressas av kriget i Mellanöstern, om ekonomiska effekterna av det. Och det sker ju i ett läge där inte minst vi har avvaktande hushåll i förhållande till ekonomin. Jag tror om man tittar sen 2022 så har vi i praktiken aldrig haft en så lång serie med avvaktande hushåll. Och mycket av det är naturligtvis inflationen och de efterföljande effekterna. Så vi möter en tufft läge som pressar svensk ekonomi, men ändå med en hel del styrka. Men det är en pressande situation.
Mm. Det där känner man igen lite, att det är lite si och så, och ena sidan och andra sidan lite allmän folkpartistisk beskrivning. Kan du, bara som man fattar, är det bättre nu än för 3 år sedan? Eller för 4 år sedan?
Inflationsmässigt?
Nej, ekonomin i helhet, ifall du bara sammanfattar.
I hela ekonomin? I grunden är det så här. Det finns inte mycket som är bättre. Inflationen har gått ner. Vi har gått från att ha bland den lägsta tillväxten till bland den högsta tillväxten. Men vi levererar ju fortfarande under vår potential. Vi ligger ju i lågkonjunktur. Så är det någonting som är kvar att göra så är det ju definitivt att knäcka lågkonjunkturen.
Mm. Men är vi bättre nu än för 4 år sedan? Ja eller nej? Det måste ju gå att svara på det.
På många olika delar är vi bättre. Men det finns en hel del problem.
Ja, och om man väger fördelar mot nackdelar och då får man ett medelläge då och ett medelläge nu. Är det bättre nu än för 4 år sedan?
Jag tror i grunden, det som är bättre nu, om jag ska säga så här, det är ändå överlag bättre. Det är
okej, det var det jag var ute efter. Ja, det var sammanfattningen. Det var nej, men för det tror jag ändå är lite svårt. För att politiker, ja, du är ingen politiker, du är tjänsteman, men du beskriver läget ganska komplext. Men det är ju ändå någon sorts sammanfattning man vill ha, så jag var glad att du kom med en sån. Du, ni har ju suttit nästan en mandatperiod nu. Vad skulle du säga är det viktigaste som har skett med svensk ekonomi under den här tiden från hösten 2022 och fram till nu?
Jag skulle vilja lyfta fram 3 saker. Den första är ju att vi har gått från att ha hög inflation till nu förväntas få en av EU:s lägsta inflationer. Mm. Den andra är att vi har då haft möjlighet att stärka hushållens ekonomi, inte minst genom att vi 3 år i rad har kunnat göra ganska stora skattelättnader. Vi från regeringens sida brukar säga att man har fått 5 000 kronor mer i månaden. Ungefär 2 av dem är inkomstskattelättnader. Men den tredje som jag generellt sett tycker är lite underrapporterad, och där har vi en resa att göra naturligtvis, det är att för första gången på väldigt, väldigt länge så ser man ju hur den så kallade strukturella arbetslösheten nu sjunker till följd av skattereformer, a-kassareform, bidragsreform och en stramare migrationspolitik. Och det här är ju i grunden 85% av hela arbetslösheten. Så det tycker jag är en väldigt positiv trend som svensk ekonomi har börjat med.
Förklara, vad är den strukturella arbetslösheten för någonting?
Det är ju, generellt sett så kan man dela upp arbetslöshet i 2 delar. Den konjunkturella som ju svänger med konjunkturrörelserna. Och sen har man ju då den stora delen av arbetslösheten är den där det kanske inte bara är hur konjunkturen, utan man har liksom strukturellt svårt att komma in på den svenska arbetsmarknaden. Och det är ju, den ligger ju relativt, eller generellt sett ganska högt i Sverige. Och det är ju inte minst en effekt av integrationsmisslyckandet man har haft länge i Sverige. Men där ser vi både då, och om man inte vill tro på regeringsprognoser, så kan man ju titta, även Konjunkturinstitutet gör ju då samma bedömning, att kombinationen av skattelättnaderna, den reform vi gör av A-kassan, men inte minst också stramare migrationspolitik, och att de som faktiskt är här i Sverige kommer något snabbare jobb, gör nu att den mer strukturella delen av arbetslösheten väntas sjunka under den kommande tiden.
Jag håller med om att det är underrapporterat. Jag hade själv inte upptäckt det, fast jag försöker hålla koll på siffrorna. Man kan ju lite krasst säga att Sverige har alltid som minst 6% arbetslöshet numera. Sen har det varit sedan 90-talet ungefär. Även i goda tider så har det varit, oavsett regering, oavsett konjunktur. Hur, med den här förändringen som du spår, hur låg arbetslöshet kan vi komma fram till då när vi minskar den strukturella?
Jag tror att nedrevideringen är någon procentenhet. Om jag kommer ihåg den sista i den storleksordningen. Så det finns ju fortfarande en hel del kvar att göra. Men det som väl är det positiva visar ju ändå att den typen av samlade reformer som man gör då, fortsatta inkomstskattesänkningar, uppstramning i bidragssystemet och den migrationspolitik som nu genomförs, alltså den har effekt.
Mm. Jag sa ju 6% här, du bekräftar inte det. Håller du med om det, att i den storleksordning vi pratar om, att det är en av 6% i, så att säga, underliggande arbetslöshet?
Jag tror att den är lite högre. Jag borde ha haft med den exakta siffran, men jag tror att den är lite högre än det. Den totala arbetslösheten nu är väl någonstans mellan 8-9%. Så jag skulle säga att den är nog lite högre än 6%, men trenden är 13.
Okej, men en procentenhet av de här 6 eller 7%?
Så ungefär, så är den storleksordningen.
Okej, så det är ingen jättestor förändring, men dock en förändring?
Nej, men det är väl snarare att det inte har skett en nedrevidering eller den här typen av trend under ganska lång tid.
Nej, men så är det. Det är en generation vi pratar om. Jaha, då repeterar vi inflationen. Var det första, hushållen har fått 5 000 spänn i månaden snitt enligt liksom ert valbudskap, och det här med arbetslösheten. Hur mycket ligger det ekonomisk politik bakom det här, och hur mycket ligger det andra faktorer?
Men den första är väl den som kanske är mest av ett lagarbete, alltså inflationen. Dels har man naturligtvis en global trend, men sen har vi ju haft, och det är ju en styrka för Sverige när man då hade Riksbank, regering, arbetsmarknadens parter som stod ett stort ansvar för inflationen. Förstärkningen av hushållen och inte minst då reforminriktningen som poängterar den, vad heter den, som rör jämviktsarbetslösheten. Det är ju politikeffekter.
Mm. Och det har ni gjort.
Det är vi som har gjort det. Mm. Ja.
Okej, då går vi till den här ändringsbudgeten. Mm. Först bara kort, så alla är med, det här med extra ändringsbudget. Vad är det för någonting?
Det är ju en budget som man lägger mellan de ordinarie budgetprodukterna. Man har ju budgetpropositionen på hösten och så har man vårändringsbudgeten på våren. Är det så att någonting dyker upp som inte kan vänta till en annan produkt eller en annan budget, eller som man inte kunde ta hänsyn till när man la en, så har man då så kallade extra ändringsbudgetar, så att man gör justeringar av primärt innevarande års budget.
Mm. Och det som presenterades förra veckan, när bestämde ni att den behövdes? Och varför?
Det vi gjorde var, den föds ju då, som du inledningsvis, både de ekonomiska effekterna av kriget i Mellanöstern och sen då ytterligare ett stödpaket kopplat till Ukraina. att vi skulle lägga en budget kopplat till de ekonomiska effekterna i Iran. Det började vi titta på kanske i slutet av april, början av maj.
När kom webben? Bara så vi...
Den kom 13 maj. 13 april, förlåt.
Okej, så redan några veckor efteråt så insåg ni att här behöver vi göras mer.
Ja, och det som då styr det här var att när kriget bröt ut slutet av februari, då satte vi upp tre olika scenarier. Man pratar om att det kunde ge övergående effekter, påtagliga effekter, stora effekter. Och sen då när vi tittar på vårändringsbudgeten, den förhandlas ju ungefär i mitten av mars. Så när vi förhandlade den så var kriget relativt, det var bara några veckor efter det. Den prognos som vi baserar vårändringsbudgeten på låste vi i början av mars. Så att det, liksom, man hade ganska färska siffror, ganska lite information om krigets effekter på ekonomin. Så då sa vi att vi utgår från det vi vet nu, sätter upp ett antal scenarier. Ser vi att de här scenarierna rör sig i en allvarlig effekt, då är det bättre att vi återkommer med en extra ändringsbudget än bygger ut vårändringsbudgeten för mycket. Och i slutet av april, början av maj, där, då såg vi ju dels baserat, hade Elisabeth varit på IMF och Världsbanksmöte i Washington och haft möjlighet att prata med inte minst ministrarna, finansministrarna från länderna kring Persiska viken. Och så såg vi liksom fler och fler utfall som kom in i ekonomin, att det var läge att göra en större nedrevidering. Så då Ulf, statsministern och Elisabeth då hade en pressträff i slutet av april. Vi gjorde en extra prognos just för att se om man fångar upp. Och i ljuset av den extra prognosen började vi då titta på vad är det man skulle göra. För det som var skiftet var ju att det vi tog höjd för, och då gick vi då från att det skulle vara liksom lite begränsade effekter i ekonomin till påtagliga effekter. Att vi tog höjd för att det här skulle påverka ekonomin under hela året. Och det var det som vi tyckte motiverade då att gå fram med en extra ändringsbudget.
Finns det några generella nackdelar med att lägga en extra ändringsbudget?
Generellt sett så vill
man ju... att ni får jobba mer.
Men generellt sett så vill man ju ha... Man vill ju ha så mycket som möjligt av den ekonomiska politiken till så få tillfällen som möjligt för att kunna prioritera utgifter mot varandra. Men sen behöver man ju i alla lägen någon typ av ventil, och extra ändringsbudgetar har man ju generellt sett använt antingen vid störningar i ekonomin, man använde under finanskrisen, man använde under pandemin. Och sen har vi använt det som verktyg också när vi ger stöd till Ukraina. Men det är klart att helst vill man ha så mycket som möjligt i de ordinarie budgeten.
Men bara som man fattar som utomstående, det är ändå en extraordinär grej. Vad är det som krävs för att man ska lägga en extra ändringsbudget? Kan du bara ge oss liksom, hur skarpt måste läget vara så att säga?
Men det handlar ju som ofta när man gör den här typen av saker att man tar riskbilden och de utfall man har. Och i det här fallet så triggas det ju av att vi har, vad många bedömer då, den största energikrisen någonsin, säger vissa. Sen 70-talet, säger vissa. 20% av oljetillförseln till världen stängs in i Persiska viken. Och det tycker vi då motiverar. Alltså det är ju händelser av den magnituden som vi då tycker gör att man bör gå fram med en extra ändringsbudget.
Mm. 6,5 miljarder kronor i den här budgeten satsar det så på ett halverat månadskort för oss som åker kollektivt. Och ni i regeringen skriver också att för att åtgärder ska vara effektiva så krävs det att de ska komma först i rätt tid, att de ska vara riktade och att de ska vara tillfälliga. Och det låter ju vettigt. Så här i Stockholm då, ett månadskort med SL kostar 1060 kronor, så ett halverat pris blir 530 kronor. Så vad det konkret kommer handla om, då tar jag mig och min familj då, där vi är två vuxna som åker kollektivt, en medelklassfamilj i Stockholms förorter, som då kommer få 5360 kronor i minskade kollektivtrafikkostnader då under andra halvåret 2026. Varför är det rätt tid? Varför är det rätt att rikta det mot oss? Och vi börjar med det.
Mm, men då, det är som du säger, man tittar ju på de här tillfälligt.
Mm. Ja, men tillfälligt är det.
Och sen har man då en balans mellan framförallt att den ska komma i rätt tid och att den ska vara riktat. Och när vi då har tittat på vilken typ av åtgärder, då får man lite gå tillbaka till vad bedömer vi att det är för typ av situation som behöver hantera. Och då har man ju först diskussionen, hur påverkar det här svensk ekonomi? Den påverkar framförallt att det driver upp kostnadsläget, trycker ner hushållens konsumtion, förlänger lågkonjunkturen. Det är liksom det grundproblem som vi har ringat in. När vi då tittar på vilken typ av åtgärder vi vill ha, då är det ju just så här, vad kan gå rimligt snabbt? Och vad har man att tillgripa? Och när vi då har tittat så här, bränslepriserna, som ju också är en betydande del av den extra ändringsbudgeten, den bedömer vi ju går rakt på problemet. Anledningen till att vi har valt att inkludera kollektivtrafiken i det här är att när vi tittar på exempelvis vad internationella energiorganet IEA rekommenderar, de har en ganska lång lista på olika saker. Vissa saker som vi inte tyckte var intressant i Sverige, som att man får bara köra bil på vissa dagar och sådana saker. Men de lyfter ändå fram kollektivtrafik, att stimulera det som både kan ha då ekonomiska, alltså om man är beroende av resa med bil till exempel, så ska det vara lätt att byta alternativ och ta kollektivtrafik istället. Det kan ju också vara så att det är ändå relativt snabbt att få ut den typen av stöd. Och får man en del som byter så kan det även få positiva effekter på hur mycket bränsle som används. Så det var väl liksom den sammantagna effekten. När man tittade på rekommendationer från olika expertorgan och vilka saker som skulle kunna gå relativt snabbt att göra, så landade vi i den.
Mm. 6360 kronor till en poddredaktör på Svenska Dagbladet.
Som väl också kan konsumera kanske, eller spara.
Det får man väl säga. För min poäng, nästa poäng då, är så här att för mig finns ju inte alternativet att åka bil in till stan, för det finns inga parkeringsplatser här runt Svenska Dagbladet och det kostar pengar, och hushållet har visserligen bil, men det har vi bara för att åka och handla på ICA Maxi. Så att, vad ger det för, hur många är det som kommer ställa om och låta bilen stå för att man då får ett halverat pris på kollektivtrafikkort? Ungefär, vet vi det?
Nej, det vet vi inte. Vi räknar med ett visst ökat åkande när vi har tagit höjd i kostnaderna. Det är genuint svårprognostiserat eftersom att staten idag inte är de som bekostar. Så vi har inte, i vissa andra områden kan vi ha mycket mer välutvecklad statistik, så vi har inte exakt den, men utifrån de bästa bedömningar vi gör så ser vi att det kommer ske en viss ökning. Men jag tycker det sätter punkten lite på, som sagt, man skulle säkert, och man kan ha långa diskussioner om man kan hitta ännu mer riktade stöd, men då kommer man ju oftast till ett problem att man kanske måste bygga någonting helt nytt. Eller så har jag sett vissa debattörer, man kanske skulle höjt bostadsbidraget till exempel. Det gjorde vi ju i samband med liksom inflationen till exempel. Vi tycker att det skulle träffa något fel i förhållande till var problemet letar sig in i svensk ekonomi. Men jag tror också att man ska vara rätt ödmjuk för, liksom, oavsett om man vill se en annan åtgärd eller om man förespråkar de vi gör, att det är klart att konjunkturpolitik generellt sett har dödviktseffekter. Man träffar personer som redan gör kanske det som man sänker kostnaderna, och det kommer hela tiden att vara en trade-off just mellan använda saker och ting som har lite kortare startsträcka för att komma ut i ekonomin, eller vänta, bygga någonting nytt och kanske komma för sent och göra det alldeles för krångligt.
Jo, men det fattar jag också. Jag inser att jag är deadvikt i det här fallet. Men jag menar, ni ändå lägger 6,5 miljard. Det är ändå rätt mycket pengar. Det är det stora ni gör i ändringsbudgeten här. Har ni inte någon prognos eller ungefär på vad det här, hur mycket det innebär, skulle innebära i överflyttning från biltrafik till kollektivtrafik?
Nej, vi har räknat med ett visst antal ökande, men det är ganska osäkra prognoser. Så
men ungefär liksom, bara, var ligger de då?
Jag vågar faktiskt inte svara på den exakta procentsiffran där.
Men är det i hela Sverige, är det 1000 eller är det 100 000 som kommer byta någonstans?
Jag tänker inte sitta, jag har faktiskt inte den exakta siffran med mig. Men det är ett, vi lägger en buffert för ett ökat resande, men som sagt, den kan ha flera syften. Det kan som sagt både vara ett sätt att stimulera ut ekonomin och att man då tar höjd för ett ökat resande.
Okej, okay. Ni satsar 6,5 miljarder kronor på någonting du inte ens kan ge oss ett hum om hur mycket det kommer påverka i form av siffra.
Ja, det kommer ju påverka med 6,5 miljarder att man då kommer kunna göra det.
Jo, men okej.
Okay. Nej, men det är alltså så här, och jag tror som sagt alltså att huvudsaken är ju med hela den här budgeten, det är ju att se till att stimulera ekonomin i de kanaler där kostnadsbilden kan finnas, det vill säga resandet. Tittar man då på liksom vad IEA, alltså det internationella energiorganet, tittar på, så då kan man prata om att genom att stimulera kollektivtrafik så kan man sänka kanske oljeanvändningen med några procentenheter. Det kan ju vara så att den bilden är positiv liksom i Sverige, att det ligger i den häraden.
Men varför gör ni det här? Gör ni det för att vi ska spara drivmedel och använda det bara till det viktigaste i samhället, så folk inte ska sitta och okynnesåka till jobbet? Eller gör ni det här som en konjunkturåtgärd så att vi hushåll ska få mer i...
Vi gör det primärt som en konjunkturåtgärd. Ja. Om det också får effekten att man kan minska energianvändning, så är det naturligtvis positivt. Men vi bedömer ju överlag att bränsletillgången i Sverige är... att vi kan ha en hyfsat, att den är stabil, tror jag Energimyndigheten pratar om. Vi köper primärt olja från Nordsjön, och det är ju då så, men man möter det här till ett högre pris, och det är i huvudsak det som vi vill göra. Så det är ju framför allt ett sätt att få ut pengar till hushåll. Mm.
Och varför just de hushållen som åker kollektivt? Varför är det bättre att pengarna hamnar där än hos andra?
Bara så här, det verkar väldigt fokuserat just på hushållen. Den stora delen är ju bränsleskatterna. Ska jag tolka den som att den...
Ja, hur mycket satsar ni på minskade bränsleskatter?
Den är väl ungefär 7,5 miljard.
Okej, okay. Så det här är ett sätt att, så att det ska bli jämnt, att även vi som inte använder så mycket, så ska också få del av det här, så att säga.
Ja.
Ja, okej, okay. Då är jag med. Det här med konjunkturpolitik, så alla är med. Det har ju länge funnits idéer att staten ska anses ha en uppgift då att man stödjer hushållen i sämre tider då för att inte efterfrågan ska falla för mycket och förvärra krisen och så mycket. Det här är ju väldigt klassisk nationalekonomi. Är det fortfarande så man tänker hos er som jobbar med det här? Och vet vi att det funkar liksom?
Ja, nej, men det är ju det som ligger där. Det är klart att stimulanser ut till hushållen kan ha effekt. Annars hade vi inte kunnat göra det. Det har ju gjorts lite olika studier de senaste åren. Vad heter det? Kring... är det offentlig konsumtion som stimulerar mer? Är det olika stöd till hushållen? Eftersom att just den här krisen eller nedgången i ekonomin i så stor del beror på alltså just att vi har att hushållens syn på ekonomin är negativ, så är det där vi har lagt in krutet också.
Mm, okej. Okay. Men om man vill bara, om det primära syftet är att få ut pengar till oss hushåll, oavsett att det blir billigare att tanka eller billigare att åka med SL-bussen, hade man inte kunnat sänka skatten bara?
Det gjorde vi i budgeten i höstas.
Jo, men de här 7,5 plus 6,5 miljarder och ytterligare 14 miljarder som ni vill få ut, sänk skatten.
Ja, det gör vi i och för sig. En bensinskattesänkning eller en bränsleskattesänkning är ju också en skattesänkning.
Jo. Men de som varken åker buss eller bil får inte dela det. Sänk man skatten så är det för alla, tänker jag.
Nej, och då tänker jag mig att, eller som vi tänker oss, att det är ju inte i den delen av ekonomin där framför allt den här... Då kommer man ju tillbaka till den här riktade delen, hur vi vill balansera. Och då är det ju just den... Att åtgärden är mer i den delen av ekonomin där man också sett prisökningar.
Mm, okej. Okay. Jag har redan refererat till Mattias Svenssons artikel. Jag ska gå tillbaka till den. Han skriver så här, jag citerar honom, att regeringen inför valåret öppnat en krisakut som skyfflar ut lånade pengar till illa genomtänkta räddningsaktioner som förvärrar de strukturella ekonomiska problem som man samtidigt inte förmått ta tag i. Vad är det han har fel i där?
Jag tror att man kan få bryta upp det där i flera olika delar. Dels den här att just skulle vara valår. Det förstår jag är liksom en tacksam vinkel att välja. Men då får man, om man då ska liksom se om man kan leda det i bevis. Sverige är ju absolut inte det enda landet som gör åtgärder. Skulle det bara vara av valrörelseskäl om man skulle löpa linan ut på den argumentationen, då är det ju svårt att se varför många andra europeiska länder gör liknande åtgärder som Sverige gör just nu.
Mm, och så ditt svar, ni hade gjort det här 2023 och 2024 och 2025 också?
Ja.
Okej. Okay. Nästa del där, att ni skyfflar ut lånade pengar till illa genomtänkta räddningsaktioner.
Ja, då kommer man ju till det som vi pratade om alldeles nyss. Och man behöver inte acceptera det. Det är ju bra med en tydlig debatt om man gör rätt eller fel. Men som sagt, vi vill ändå vara tydliga med vad är det som ligger bakom det vi gör. Och då är det ju som sagt att hushållen har en pessimistisk syn på ekonomin. Vi ser att vi vill åtgärda detta eller se om vi kan göra vad vi kan för att åtgärda detta. Så att man i grunden lyfter det och på det sättet lyfter bort lågkonjunkturen. Och då är det ju... och då menar ju vi att åtgärder inom den här delen är mer eller är ganska välavvägt.
Okej, så du håller inte med om det här med illa genomtänkta. Nej. Det här med att det lånade pengar då, spelar det någon roll? För staten går ju back.
Absolut. Jag tror att dels är det ju så man bedriver konjunkturpolitik. Alltså att anledningen till att vi kan göra detta är ju för att Sverige har en låg statsskuld. Sen kommer ju både det vi gör nu, det vi gör med försvaret, förpliktiga ju inte minst inför nästa mandatperiod. Och det har ju Elisabeth Svantesson pekat ut att man behöver titta på hur man finansierar permanenta vallöften.
Mm. Men vi lånar ju ganska mycket pengar. Staten går med underskott. 24 gjorde vi det, i fjol gjorde vi det. I år kommer vi göra det. Finansdepartementet lät med att vi kommer göra det 3 år framåt. Under den 7-årscykeln, jag kan överblicka lite snabbt här, så är det sammanlagt underskott i budgetsaldot på nästan 800 miljarder kronor. Så att jag menar, det är ändå 7 år av att vi behöver låna, att vi får in mindre pengar än vi lägger ut. Det behöver inte bli ganska många år.
Jag tycker att det sätter fingret på att de senaste åren har varit ganska speciella. Vi har ett krig i Mellanöstern. Vi har ett krig i Ukraina. Vi har haft pandemin. Vi har haft, försöka räkna baklänges här, de är kanske utanför dina 7 år. Vi har haft en migrationskris, även om effekterna lever kvar. Så vi har ju haft ganska mycket krishantering, oavsett om det har varit den här regeringen eller den tidigare regeringen. Och det sätter väl fingret på att det har varit, som sagt, ganska speciella år som har krävt en hel del extra insatser, och inte minst stor del av de siffror du lyfter upp är ju också kopplat till att vi har valt att stödja Ukraina, och även då att vi har valt en viss lösning för hur vi snabbt ska kunna rusta upp vårt försvar. Det är ju ungefär, bara i år så är det ju ungefär hälften av de siffrorna som du pratar om.
Men om man tar 7 år, nu har inte jag jättekoll på varenda enskilt år, men jag tror inte det har varit så många perioder under den moderna tiden då staten i 7 år har gått bakåt. Och det har ju ändå hänt obehagliga saker. Börjar man 1945 så det var ju andra världskriget, och sen så hade man då lågkonjunkturer efteråt. Vi hade Koreakriget, vi hade kalla kriget i Europa som fordrade extremt höga militärutgifter i Sverige, mycket högre än vi har idag exempelvis. Så hade man hela urbaniseringen, så hade man industrikrisen, man hade landsbruket föll samman. Ja, men du vet, alla strukturella kriser då, 70-talet, oljekrisen och sen 90-talskrisen exempelvis, som är kanske den som vi minns bäst i mannaminne i alla fall. Vi hade ju inte 7 år av att staten gick back så kraftigt ens under 90-talskrisen. Vad är det som är det så unika tider nu alltså?
Ja, jag tror att man ju i praktiken har, alltså jag är ingen expert på de ekonomiska stora skeenden under vissa dumma tider, men om man tittar på så här, det vi alltså har gjort är att vi har ett omfattande krig i vårt närområde. Du inleder med att säga att det är ganska okontroversiellt det vi gör kopplat till Ukraina i den här budgeten. Det påverkar ju också skuldsättningen, även om det fördelas lite olika mellan åren. Det är ju någonting, och de har hållit på nu i ganska många år. Sverige är en mycket aktiv part för att se att det ligger i absolut vårt vitala säkerhetsintresse. Vi har haft en pandemi som ju inte Europa har skådat på väl sen spanska sjukan. Mm. Och sen har vi ju alltså ett krig i Mellanöstern. Och det är så här, det är ganska många stora skeenden som har hänt under kort tid. Och jag skulle liksom definitivt säga att det är den absolut största delen av de här pengarna hanterar, det är ju primärt försvarsutgifterna. Där har vi ju en uppgörelse om att det också ska finansieras. Moderaterna har lanserat en del om hur man ska banta ner den offentliga förvaltningen, inte minst de statliga utgifterna. Andra partier har andra idéer. Mm. Men så här, och därför har vi velat vara ärliga med att de åtaganden vi gemensamt har gjort kommer ju betinga. Jag var med när vi diskuterade de här försvarsutgifterna, och det fördes en diskussion om man inte bara skulle hitta pengar alltså liksom hitta själva finansieringsmodellen med att man lånar, ska man också diskutera med gemensam finansiering. Det är ju 8 partier, så det börjar ju rätt spretigt. Där var ju liksom en ingång från Moderaterna, det vill säga att om vi ska diskutera gemensam finansiering, då måste ju alla olika varianter uppe på bordet. Det vill säga att då kan inte bara ena sidan lägga upp skatter, utan då får man även lägga upp utgiftsminskningar, och inte minst utgiftsminskningar kanske på områden som man tycker är ganska svåra, om det här skulle vara en seriös diskussion. Mm. Och där vill vi och man inte av olika skäl gå längre, utan då gick man tillbaka till ungefär så som vi har hanterat försvarsberedningar tidigare, det vill säga att respektive parti, regeringsunderlag, får inom sin egen politiska prioritering hitta den finansiering, och det är vi beredda att göra från Moderaternas sida.
Ja, men absolut. Men ändå att det är så lång period, ska jag helt enkelt tolka ditt svar sammanfattvis att det är unikt stökigt just nu?
Det skulle jag vilja säga, ja. Mm.
Okej, nu hittar jag då att 2023 gick vi ju också back, inte så mycket, så vi får gå upp till 8 år. Hur länge kan det här fortsätta? Om vi säger att Moderaterna vinner valet igen och då jag sitter inför valet 2030 och vi då ser fram att, då nämner jag inte 8 år, då är det 12 år. Liksom. Alltså, måste det inte få ett slut någon gång?
Jag håller med. Och det är ju just också därför vi har sagt att permanenta vallöften behöver i huvudsak vara finansierade, och man behöver nog lägga den här finansieringen ganska tidigt under nästa mandatperiod för att det kan ta tid innan den träder i kraft. Det är oftast ganska svårt att förhandla fram finansiering, och man ska ju för sig komma ihåg, det var ju så vi gjorde då första budgeten. Vi har ju omprioriterat ungefär 50 miljarder, inte minst har vi ju avskaffat 1%-målet, vilket har varit viktigt för att kunna ha utrymme att göra en hel del under den här mandatperioden. Och den resan kommer man behöva göra definitivt under nästa mandatperiod. Mm.
En fråga till om de här långsiktiga budgeteffekterna. Mm. Vi har ju tidigare haft ett finanspolitiskt ramverk. Det existerar fortfarande, men där man tidigare sa då att man skulle ha gå 2% plus under en konjunkturcykel. Det vill säga att det man kunde gå back vissa år, men när man slog upp plus och minus. Det har ju ersatts då med ett balansmål numera. Mm. Så det finns ju så att det är inte bara så att vi i praktiken ser högre statsutgifter i förhållande till intäkterna. Vi vet också att den formella sidan har förändrats. Jag börjar få lite ont i magen, för man vet ju varför vi en gång skaffade oss det där ramverket på 90-talet. Det var ju för att budgetdisciplinen inte hölls, vilket skapade stora problem i svensk ekonomi. Är det någonting du oroar dig för inför framtiden?
Jag tror att alla som aspirerar på att få jobba på Finansdepartementet är naturligtvis bekymrad över att man alltid måste anstränga sig för att hålla ihop detta. Det man ska komma ihåg i de här siffrorna är ju att trots det du säger så har alltså Sverige en med europeiska mått med ett mycket låg statsskuld. Vi har bland de absolut lägsta statsskuldsräntorna, och det är ju en av anledningen till att vi har kunnat göra den här typen. Men jag skulle definitivt säga att nu har vi gjort en omfattande upprustning. Vi gör nu den här typen av stödpaket under våren. De åren som ligger framför oss, det kommer vara mycket viktigt, oavsett om det är den sida som jag arbetar för som vinner valet eller om det skulle vara vänstersidan som vinner valet, att man faktiskt i BP27, i de tidiga budgeterna, både lägger fram en plan men också hittar en hel del finansiering, just för att inte minst börja växla över finansieringen av försvaret från lån till ordinarie finansiering, om man säger så, i budgeten, om man ska andra uttrycka.
Vi återgår till den här ändringsbudgeten och de konkreta förslagen där. Daniel Suhonen, välbekant politisk figur inom socialdemokratin, dess vänsterflygel. Han var jätteglad över det här och sa att det här att det var vänsterpolitik. Solid vänsterpolitik. Har han fel?
Så jag har ibland lite svårt att ta Daniel Suhonen på allvar.
Solklar, förlåt. Solklar.
Ja. Men jag har lite svårt att ta Daniel Suhonen på allvar. Det svingas ju ganska hårt. Kommer ihåg för något år sedan så skrev han väl att regeringen och Riksbankens inflationsbekämpning är som att bedriva strypsex med ekonomin.
Ja,
och,
jag menar
bara så här. Om man har svårt att ta honom på allvar när han svingar åt det hållet, så om han vill kalla det här vänsterpolitik, så får han väl göra det. Vi har gjort detta utifrån att vi ser att vi har en global energikris, slår in i svensk ekonomi, och vi har tittat efter vilka verktyg skulle man hyfsat enkelt och ganska träffsäkert kunna få ut pengar till hushållen i den här situationen.
Halverade pris busskort, är det solklar högerpolitik?
Det är väl bra konjunkturpolitik i det här läget skulle jag säga.
Okej, okay, så vi det, har det ju är inget annat... helt höger i det? Utan
nej,
det...
men vi, ja, alltså, vi har ju ett annat förslag som vi kommer gå till val på, att man egentligen tar bort förmånsbeskattningen på kollektivtrafikkort. Det är klart att hade vi trott att ett sådant förslag relativt snabbt hade kunnat genomföras inom ramen för den här extra ändringsbudgeten och det hade kunnat komma ut i ekonomin, så hade vi ju kanske velat göra det, men nu har vi valt att göra som...
Men det här är ett konjunkturpolitik som du menar egentligen är ganska opolitiskt. Den är varken hög. Ni gör inte det här för att ni är höger eller marknadsliberaler.
Vi gör det för att vi tror att det här är ett... inom ramen vad som kan gå relativt fort, ett relativt träffsäkert sätt att komma ut med pengar i ekonomin.
Jag fortsätter lite mer principiellt. Du är ju inte bara tjänsteman, du är ju själv aktiv politiker i lokalpolitiken. Du sitter i Stockholms
jag sitter i fullmäktige.
Ja, precis. Det här övergripande frågan, hur långt det offentliga bör gå för att hjälpa och stödja människor. Vad har du för övergripande tankar där? Det är förstås en jättestor fråga som vi alla politiskt medvetna brottas om. Men vad har du för ingångsvärde när det gäller liksom den enskilda... Ja, vi kan ta Andreas Eriksson då, poddredaktör från Nacka.
Den genomsnittliga poddredaktören.
Ja, nej, men jag är ganska genomsnittlig övrigt också, ja. Tror jag i alla fall i Stockholm. Vad ska jag klara själv och vad ska jag kunna förbereda mig med? Och vad ska jag spara till och planera? Och vad ska du, om du får representera politiken, vad ska du stå? Vad har du för ingångsvärden här? Vad tänker du enligt för principer?
Ja, alltså jag tror... Det primära, det viktiga är ju naturligtvis att se till från politiken, om man ska ha väldigt principiellt, att vi ska ha ett bra, i grunden starka statsfinanser, vilket jag menar att vi har, så att man är trygg med att den svenska ekonomin står på en robust grund. När det gäller, om man då tittar bara hur ekonomin är för svenska privatpersoner, då tror jag väl det är en kombination av att det ska finnas goda villkor när man får behålla det man tjänar ihop. Det är ju liksom den väsentliga delen, behålla så mycket som möjligt. Men också att det finns goda villkor att spara. Det gör ju att du själv i så god utsträckning som det bara går kan hitta en bra balans mellan vad vill jag konsumera, vad vill jag spara utifrån att min ansträngning lönar sig. Det tycker jag är liksom grundfundamenten. Sen tycker inte jag att det är särskilt konstigt, oavsett om det skulle vara en högerregering eller en vänsterregering, att man när då den största energikrisen i modern tid sedan 70-talet, man kan välja lite självtidsperiod, slår in i svensk ekonomi, att man gör bedriver konjunkturpolitik.
Ja, men har inte jag att jag har själv valt att bosätta mig ute i ett villområde där jag är bilberoende och kollektivtrafikberoende. Det har så att val jag gjort plus och minus, det är ju mitt ansvar. Sen om priserna råkar gå upp, vi vet att vi lever i en tid då energin är skadlig för klimatet bland annat, och det finns andra skäl. Alltså, varför ska inte jag ta smällen för att energin blir som krävs mig blir dyrare? Jag tycker det liksom ändå finns en rimlighet i det, att man som medborgare får ta konsekvenserna av sina val.
Det gör man ju i grunden. Jag menar, priset har stigit från det att det var innan kriget.
Ja, men så fort det börjar synas så är ni politiker där. Ta lite pengar till elräkningen, till bensinska.
Jag tycker att det där blir lite av en förenklad bild. Jag menar, det handlar ju inte om normala marknadsfluktuationer vi jobbar med. De gångerna man har gått in de senaste åren är ju i kriget från alltså Ukraina. Det tror jag de flesta kan säga är en historiskt omfattande händelse. Vi skulle ju också då hävda att det som nu sker med att man stänger ner Hormuzsundet är en historisk
händelse. Fast krig i Mellanöstern som påverkar oljedistributionen i världen har skett många gånger förut.
Men inte som låser in 20% av oljeproduktionen.
Nej, fast världen är ingen trevlig plats. Det händer. Krig, pandemier återkommer under sekler och decenniers gång, tänker jag.
Och det innebär ju inte att man bara då ska helt sitta och göra ingenting. För det verkar finnas... Ibland är det som att så här, det är att göra någonting eller att inte göra någonting. Jag tror det skulle man då valt att både efter invasionen från Ukraina eller det här och sagt att nej, men man ska inte göra någonting. Då tror jag man haft en ganska omfattande diskussion att man hade bedrivit en i praktiken icke-existerande konjunkturpolitik. Det tror jag inte att det skulle funnits vare sig stöd i befolkningen eller faktiskt stöd från ekonomin. Mm.
För det finns ju en annan diskussion bakom det här. Du har precis som alla andra ekonomer läst Hayek och sådär och vet liksom betydelsen av marknaden och prismekanismens roll för att liksom styra vårt beteende. Priserna ger oss information. på det sättet så kan samhället mycket, mycket snabbare med någon centralplanering anpassa sig för nya förutsättningar. Den mekanismen, nu tar jag stora steg, men kan man ju säga undermineras lite ifall inte prismekanismen får slå igenom. Kan du se något problem med det?
Jag tror dels att prismekanismen i sig, jag tror att alla människor ser att saker och ting fluktuerar, ändras på ett sånt här beteende, att man tar till sig den informationen. Sen tycker jag just det är intressant när man tittar på bränsleskatterna. Där har man ju redan från början tittat på att alltså priset, den normala prismekanismen, inte är tillräcklig för att internalisera externaliteter, om man ska använda det språket, eller driva på för en förändring, en omställning. Så redan från början har man ju alltså sagt att prismekanismen inte är tillräcklig för vissa andra sociala värden. Om nu det är så att i grunden världsmarknadspriset ändå driver åt det hållet, då tycker jag absolut att man kan titta på att justera bränsleskatterna. Men det är klart att, jag menar, det finns ju länder som säger att man ska ha pristak hit men inte längre. Norge har väl det på el till exempel. Då tar man ju helt och hållet bort den fluktuationen. Och det, då är man nog som Norge, de har ju lite andra ekonomiska resurser bakom den typen av policyåtgärder. Så det, jag tror inte att man ska sitta och sätta pristak eller dylikt. Men
det var ingen som förstod det.
Nej, jag vet. Men bara om vi drog argumenten ända till sin spets. Liksom, så det är det jag menar. Då tar man ju helt och hållet bort prissignalen. Men just bränsleskatter, där är man ju inne.
I och med att man redan varit inne och manipulerat, så gör det inte så mycket om man manipulerar igen. Eller den är ändå så pass fiktiv, så att säga. Eller?
Nej, jag menar bara att om man ska säga... det är väldigt viktigt med prissignaler. Man får inte göra någonting. Mm. Då är min poäng, jo, men man har ju redan gjort det. Ja. Och så kan man ha en diskussion om huruvida det var rätt eller fel eller inte. Men där tror jag ändå det finns ganska brett konsensus om att det var rätt att göra.
Ja, men det kan jag göra. Om vi bortser från ekonomin och pratar mer politikens gränser i allmänhet. Tidigare generationens borgerlighet, kanske även den här. Men då var man ju ganska aktiv om att påpeka politikens gränser. Att politiken inte bör göra vissa saker av moraliska skäl, inte kan göra vissa saker, och det gör det här med skepsis mot centralstyrning, och inte ska göra vissa saker för att en del är helt enkelt vår individuella autonomi, så att säga. Det här bestämmer vi och tar ansvar för själva. Nu blir det här på hög principiell nivå, men hur tänker du kring den gränsen, och riskerar den att äventyras med en stat som blir mer aktiv just i sådana här plånboksfrågor och snabbt fram och fylla på med matmoms och bensinskatt och så vidare?
Jag tror att politiken kommer ju definitivt, det ställer ju stora krav på att politiken också pekar ut vilken riktning vid sidan av krishanteringen är det man vill göra för ekonomin. Men som sagt, jag tror att mycket av det tankegodset som du pratar om nu finns ju definitivt i, inte minst hur vi tycker det är rimligt att man kan få bättre villkor för att spara, för att kunna bygga en egen buffert och bestämma mycket mer själv än att man bestämmer mer från centralt håll. Det tankegodset finns ju naturligtvis kvar, men jag tycker inte att det tankegodset är helt oförenligt med att man gör... det är ju fortfarande utrymme för att kunna göra konjunkturpolitik om det behövs.
Mm. Men du skrev ju att visst, man ska kunna peka ut vad man vill göra vid sidan av liksom krishanteringen. Men som du själv har sagt, så har vi ju haft återkommande kriser som närmast har gått vägg i vägg med varandra. Finanskris, migrationskris, pandemi, utrikespolitisk, säkerhetspolitisk kris, energikris. Att man får ett permanent krisstånd, och då finns så att säga det där vid sidan om, det finns kanske inte längre kvar, för det har inte varit aktuellt på 15 år. Det blir helt fiktivt. Riskerar vi att gå in i ett sånt läge? Och där ni som politiker allt för lätt kvarstår i den här permanenta krisen, så att säga.
Och då tror jag väl att just den typen av debatter vi har nu är viktig, just för att man också måste presentera. Det är ju den anledningen vi från Moderaternas sida då till exempel har satt upp ett mål om att vi vill att svensk BNP, eller BNP per capita har vi sagt, ska vara liksom Europas högsta inom 10 år, just för att man hela tiden ska prövas, ska testas och drivas av att det också finns en långsiktig tanke vid sidan av det som man liksom måste göra för att hantera, på samma sätt som man har gjort kring den långsiktiga förändringen av rättspolitiken. För som du säger, jag menar... just att det finns så att man har haft ett par kriser, då kan absolut det politiska systemet riskera att gå in och fokusera allt för mycket bara på det. Och då tror jag nog definitivt att en ny regering också behöver peka ut ett par mer ja, som vi har valt, långsiktiga ekonomiska mål som styråra för den ekonomiska politiken.
För vi kanske aldrig kommer tillbaks till perioden 1990 till 2015, då vi dels hade fred på jorden, vilket gjorde att vi kunde dra ner på militärutgifterna. Vi hade en globalisering som frigjorde enorma resurser i världsekonomin. Vi kunde flytta produktionen till Kina eller mycket billigare. Det nya normala kanske är det här som ändå, om man tittar på jordens historia, att Ryssland är aggressiv mot sina grannar, att det krigas i Mellanöstern. Alltså, det har skett väldigt, väldigt länge. Och någonstans måste vi väl kunna förbereda oss för att ha en tillväxtpolitik även i det nya normala. För det hade vi ju, medan när kalla kriget rasade, Sverige växte så det knakade. I början på 1900-talet när Europa genomgick enorma kriser, Sverige växte så det... Alltså, du förstår vad jag menar?
Absolut, jag håller helt med. Ja. Och jag tycker definitivt att man... För just som du säger så här, det är ju någon typ av ny värld. Nygammal kan man säga, så att man har mer av krig i Europa, mer konflikter i Europa. Globaliseringen går inte att ta lika för given. Och då heller då inte, precis som du är inne på, de positiva effekterna av globaliseringen. Det kommer ju ställa ännu högre krav under de kommande mandatperioderna. 10 åren som mitt parti har pekat ut. Just för att då behöver man ju definitivt se om sitt eget hus för att kunna behålla i grunden en produktiv ekonomi som kan bära till exempel långsiktigt högre försvarsutgifter, till exempel.
Precis, vi hade ju väl nästan 5% på 50-talet och då hade vi en ganska bra tillväxt samtidigt också. Avslutar med några frågor bara om det som man pratar väldigt mycket om i svensk politik just nu. Att Sverigedemokraterna är intresserade av att ingå i nästa regering. Jag antar, har du personligen varit med och förhandlat med SD mycket?
Ja, både på Tideslott och sen efter.
Hur har det varit?
Ja, nej men det... Vi har ju förhandlat, det har ju varit 4 partier som förhandlar. Alla partier har sin egen förhandlingsstil och dylikt. Men vi tycker väl att vi har kunnat få ihop ganska bra budgetar. Jag har ju primärt förhandlat den ekonomiska politiken. Och där har vi definitivt kunnat hitta varandra, alla 4.
Mm. 2022 så bestämde man ju du då sig gemensamt för att SD inte skulle sitta i regeringen. Är de redo att sitta i regeringen nu?
Jag tror att det ytterst är upp för väljarna att avgöra det, men vi har ju gjort en överenskommelse mellan Moderaterna och Sverigedemokraterna kring detta.
Som lyder?
Ja, det är 1 april där när Ulf och Jimmy Åkesson har en gemensam pressträff att de ska ingå i regeringen och vi får möjlighet att bilda den. Att det har vi gjort upp om.
Hur tycker du att Sverigedemokraterna har förändrats mellan då hösten 2022 då de inte skulle sitta i regeringen och våren 2026 när ni vill att de ska sitta i regeringen?
Men jag tror att man ska se det i olika typer av uppgörelser man gör. Mitt jobb är ju inte att sitta och recensera huruvida de har blivit bättre eller sämre på något område, utan det är ju ytterst väljarna. Men jag menar, mitt jobb är ju naturligtvis att se till jag vill ju att Moderaterna ska få ett så stort väljarstöd som möjligt. Så jag ser inte riktigt att det är min roll att sitta och recensera på den här punkten. Är det si och på den här punkten? Punkten är det så. Det är nog de bättre på att beskicka det själva. Jag menar, jag tycker ju att vi ska ha ett så starkt stöd för Moderaterna som möjligt.
Hur tror du att den ekonomiska politiken kommer skilja sig mellan en rent borgerlig regering vi har nu och en koalitionsregering mellan borgerliga partier och SD?
Jag tror så här att vi har ju haft ett budgetsamarbete, förhandlat den ekonomiska politiken. Jag är inte säker på att våra budgetar hade sett så annorlunda ut om vi hade haft ett annat sätt att organisera oss, utan jag tror att den ekonomiska politiken är nog inte så mycket huruvida vem som sitter på vilket departement, utan i vad är det man behöver fokusera på. Det är också därför då Moderaterna har den här typen av mål. Jag tror att den stora förändringen skulle vara, opinionsmätningarna ser ut nu att vi kommer snarare få liksom en mycket, mycket vänsterlutande regering, och då kommer vi definitivt få en annan ekonomisk politik.
Mm. Men det låter på dig som att just om man valde att sätta SD utanför regeringen 2022, det har inte påverkat den ekonomiska politiken. Hade de gått med i regeringen redan från hösten 2022 så hade den sett ganska likadant.
Men Tidöavtalet ser ju lite olika ut på de olika områdena. På rättspolitiken och migrationspolitiken har de ju varit väldigt detaljerad. Medan man på den ekonomiska politiken har haft mer öppet, just för att vi ska kunna anpassa den ekonomiska politiken mer löpande utifrån från läget, och att vi inte ville göra samma misstag som man gjorde i januariavtalet, att skriva fast alla exakta ekonomiska reformer gjordes på hösten 2022, så ska de göras lite oavsett vad. Men jag menar, vi har fått igenom sänkta marginalskatter, vi har fått igenom skattefri ISK, vi har kunnat reformera A-kassan. Jag tycker ändå att vi har gjort en hel del bra saker, även om inte det explicit stod i tidavtalet. Och jag är inte säker på att det hade liksom, att den exakta formen att organisera samarbetet hade påverkat just det, utan vi valde ju att ha mer öppna skrivningar just för att kunna ta dem löpande i budgetförhandlingarna, till exempel vad gäller utvecklingen av ekonomiska politiken.
En sista fråga. Det är ju inte så långt kvar till valet nu. Det ser tufft ut i opinionen. Om det ska vända, vad är det du tror som kommer få det att vända, som gör att tid skulle kunna få majoritet igen?
Nej, men dels tror jag att vi på de blågula partierna kommer behöva bli mycket bättre, mycket tydligare på att påpeka att det här kommer bli ett tydligt ekonomiskt val. Elisabeth har ju sagt att det här kommer vara en folkomröstning om huruvida man ska ha stora skattehöjningar eller inte framöver. Det finns tydliga ekonomiska skiljelinjer mellan den politik som inte minst Moderaterna går fram och att den andra sidan förbereder ganska omfattande skattehöjningar. Och jag tror att alla som oavsett vad man tycker om den här regeringen och inte vill ha en tydlig vänstersväng i den ekonomiska politiken behöver ta det här på allvar. Och det tror jag att vi behöver prata mycket, mycket mer om, det vill säga det är mycket tydliga ekonomiska risker som finns.
Det är alltså de ekonomiska argumenten som du tror kan
Det tror jag kommer vara viktigt för många delar. Sen är migrationspolitiken, rättspolitiken viktig för väldigt många väljare också. Men om jag tittar från det perspektiv jag har, så tror jag definitivt att de ekonomiska argumenten kommer vara väldigt, väldigt viktiga.
Vi får se hur det går med det. Stort tack Johan Pacamonti, planeringschef hos Elisabeth Svantesson, för att du gästade podden idag.
Tack. Tack så mycket.
Och stort tack också till er som har lyssnat på dagens avsnitt av Ledarredaktionen. En podd från Svenska Dagbladet. Som vanligt är ni varmt välkomna att höra av er till oss på redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis diskuterat. Men också om ni har idéer och förslag på ämnen vi ska ta upp i framtiden. Då är det bara att mejla till ledarsidan@svd.se. Dagens producent, han heter Jesper Sandström. Ansvarig utgivare är Lisa Erenius. Själv heter jag Andreas Eriksson och hoppas att vi hörs snart igen.